Ja, en allt större del av specialsjukvården koncentreras till de större sjukhusen. Vad blir då kvar åt de mindre kretssjukhusen och vågar man vara sjuk där? Den här problematiken behandlades i tv-programmet Spotlight tidigare i veckan och vi fortsätter diskussionen här i slaget efter 12 idag tillsammans med medicinalrådet Timo Keistinen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Välkommen! Professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Lisbeth Fagerström, välkommen.
Tackar.
Och Göran Honga, tidigare direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, välkommen.
Tack, tack.
Jag heter Filip Sten. Ja, Timo Keistinen, du sa i Spotlight att 25 mindre sjukhus har blivit av med knivarna de senaste 10 åren. Varför väljer man att koncentrera vården på det här sättet?
Nu är det att man letar efter kvalitet. Det var 12 år sedan som Finlands kirurgiförening sände en önskan till ministeriet att speciellt krävande operationer ska man koncentrera i Finland till större sjukhus. På ett sätt samla kunskap till större enheter. Och egentligen nu har det under statsminister Sipiläs tid hade förverkligats en det här kirurgernas önskan.
Göran Honga, vad säger du om det här?
No, det som Timo säger, trenden har ju varit det här ganska tydlig länge. I och med statsminister Sipilas regering där man tog det här som en central målsättning förstås så har det här förverkligats. Problemet här är ju egentligen det att nu först börjar man då se vidden av allt vad man har gjort. Alltså det är inte bara kirurgi som Timo pratar om utan vi har också förlossningarna, vi har jouren och de här olika gränserna för åtgärder som man får göra. Igår kom min och Timos gamla kollega O.P. Lehtonen ut med den rapporten som finns på Social- och hälsovårdsministeriets hemsida om att vad har liksom den förändringen medfört gällande tillgången till läkarnas placering i landet. Och det visar nog ganska klart det att med den här strukturen nu så försvinner läkarna från bygden att huvuddelen av de här många utexaminerade som blir kvar på universitetsorterna. Och helheten egentligen är nog det som har glömts här i hela funderingen.
Lisbeth Fagerström, ur ditt perspektiv, hur ser du på den här utvecklingen?
No, jag tycker det är lite typiskt just att man nämner liksom knivarna och operationerna först. För vi vet ju alla att det finns en prioritetslista eller vad som är högt rankat inom hälso- och sjukvård. Hjärnkirurgi, hjärtkirurgi och viktiga kirurgiska ingrepp. Ja, det är viktiga, men vården... Vård och behandling är ju så mycket mer än just högspecialiserad kirurgi. Att det som jag tänker på med koncentreringen och att talar man högspecialiserad sjukvård, specialiserad sjukvård. Och sen kommer primärvård som också kan innehålla förstås möjligheter till specialisering. Och sen förstås att det där läkarna är jätteviktiga och det är ju synd. Det här, att det redan syns den här trenden, att de röstar så att säga med fötterna. Att det är klart att vara i ett team, kollegor, att ha ett stort ansvar och inte ha goda kollegor. Och allt det här teamarbetet, så det är klart att det försämrar liksom trivsel med arbetsmiljön. Så man förstår att det är liksom en naturlig reaktion. Men sen består ju också hälsovården av många, många andra hälsovårdsprofessioner än läkarna. Så det hoppas jag att vi också kan diskutera.
Mm, det hinner vi säkert. Jag vill ta fasta på en sak som Timo Keistinen sa här just i sitt inledande anförande. Du talar, Timo Keistinen, om att man koncentrerar de krävande operationerna. Men det där, om vi nu tar Malmska i Jakobstad och Raseborgs sjukhus som nämndes här i Spotlight-programmet så det verkar ju som att det inte bara är de krävande operationerna utan det är i princip alla operationer. Det måste ju finnas ett visst mått liksom rutinoperationer också. Är det vettigt att ta bort all operativ verksamhet? Går allt liksom att klassas som krävande?
Nu har man koncentrerat. Man har egentligen under den här tiden försökt bygga A-18 starka centralsjukhus till olika sjukvårdsdistrikt. Jag tror att det här man lyckats. Och sen universitetssjukhusen har ju möjlighet att driva till exempel kirurgiska operationer på så sätt som de vill. Och där kommer man till exempel till Borg och Västra Nylands sjukhus eller Raseborgs sjukhus. Och där har man möjlighet. Men att om man tar till exempel jämför den här förändringen har förstärkt Vasa centralsjukhusställning. Och det kommer delvis den att man har flyttat egentligen redan tidigare Bottenhavets sjukhus operationer till Vasa och nu Jagostads Malmskas sjukhusets operationer till centralsjukhus. Så att centralsjukhuset i Vasa gör ungefär 10 000 operationer per år och nu har man, ska vi säga, under flera års tid flyttat kanske någon 3 000 till 4 000 operationer ytterligare i Vasa, så att Vasa har blivit ännu starkare eller centralsjukhus där.
Stämmer det här, Göran Honga? Du är tidigare direktör på Vasa centralsjukhus.
Både ja och nej. Jag skulle lite hänföra till det Lisbeth nu här sa, att det här att vi måste se på helheten istället för enbart operationerna. Och min rädsla här är ju egentligen det att nu börjar vi ha stora delar av landet där vi har mycket åldringar, folk som kräver mycket vård. Och att vi ska få till stånd ett system där vi kan ge service åt dem, så det är min största oro. Ett typexempel på det här är ju till exempel de här gränserna inom ortopedin, hur mycket du ska göra. Och det är alldeles klart att det här, ingen ortoped kommer att jobba på ett litet sjukhus om inte man får göra någonting. Det ska vara viktigt att ha en ortoped på grund av traumatologin, eller det var förr i alla fall, innan man har börjat det här koncentrera. Och sen
får bara få en ortoped då som kan liksom göra andra tjänster än att uttryckligen operera. Är det det du syftar på här då?
Det är det jag liksom syftar på, det att det här, nu har ju idén varit det att det ska till, nu får jag sätta sig till att stora fabriker. På det sättet att en ortoped är specialist på att syssla med en knäled eller en höftled. Och dit ska alla de här avancerade fallen. Men den ortopeden skulle också behövas på ett mindre sjukhus för de här andra fallen egentligen. Och det vi nu egentligen gör är att vi tömmer landet med helheten som vi har gjort gällande förlossningarna, gällande ambulansverksamheten, gällande de här gränserna för kirurgin. Och jag vet att Timo har ju förespråkat väldigt mycket det här med telemedicin också, men att vi är inte ännu i det läget i landet. Vi har levat den här mellantiden och jag är faktiskt bekymrad för befolkningens hälso- och sjukvårdstjänster för tillfället.
Här, det som du säger, så det låter ju inte som att vårdkvaliteten höjs.
No, jag sa också,
om man ser på det stora.
Ja, jag sa i Spotlight också att om man nu gör en åtgärd, 100 stycken i det här i landet, så det här kan förstå att det ska centraliseras. Problemet här är egentligen det att precis som du själv sa i inledningen, att nu börjar också de här mindre åtgärderna fara, för att du inte har läkare på sjukhus. Och när Timo sa att idén var det att bygga upp 18 starka centralsjukhus, så svarade ju nej. Idén var det att bygga upp 5 universitetssjukhus och 7 andra sjukhus och sen de övriga 6 stycken av de här centralsjukhusen också, så är ska vi säga, en B-klass. Och nu ser man att det är väldigt svårt att rekrytera människor. Så att med kvalitetsargumentet har man egentligen kommit in i en utveckling som inte man har haft i åtanke från början och inte kan styra. Och nu får vi se konsekvensen av det.
Jag kollar faktiskt här på nätet att Social- och hälsovårdsministeriet kom ut i december 2016 att rubriken var så här, ett meddelande: jourformen koncentrerar tjänster och stärker samarbetet. Och då var det då att specialsjukvården koncentreras i 12, varav 5 då universitetssjukhus. Syfte att säkerställa lika tillgång till service, tillräckligt kunnande, klientpatientsäkerhet och tygla kostnadsökningen. Men det som man tänker just med kostnadsökningen så är ju också det här som blir en svår ekvation, det här som du Göran sa just med det här åldrande befolkningen, att vi lever snart i 100 år med flera olika kroniska sjukdomar. Och så att det är ju, så är det överhuvudtaget möjligt. Och sen när man tänker på vårdkvalitet så det kan man ju se också ur olika perspektiv vem det är som ser på. Är det patienten, anhöriga, professionella eller de som upprätthåller det?
Ja, Timo Keistinen, är vårdkvalitet ett entydigt begrepp enligt dig?
Det hittar man nog en ganska klar definition till kvalitet, och det kan man mäta på olika sätt. Men om man tänker nu kretssjukhusernas roll i fortsättningen, så det behöver man speciellt att stödja grundhälsovården på olika specialområden. Det kommer fysiatrin, geriatrin, neurologin, invärtesmedicin. Inte den som man gör så mycket med kniven, utan det ska vara stödja grundhälsovården på olika sätt, rehabilitering. Och där kan man se en fråga, inte många år sedan, som vi hade över 50 stycken sjukhus i Finland som opererade proteskirurgin. Vi hade över 30 sjukhus som opererade olika cancerformer. Nu kan man undra sig om man tänker kvaliteten och olika kvalitetssystem, så är det rätt att man opererar till exempel 10 stycken proteser per år? Eller ska man istället se en kort sjukhuset som gör det, ska vi säga, som till exempel Vasa, över 600 per år? Så att nu är det på så sätt mängden är också en viktig mål här. Och det är inte, många gånger det är inte frågan om att vad kirurgen kan. Det är egentligen frågan hur den här hela processen, hur teamen funkar. Och där hör det inte bara den här vad händer i operationssalen, det är också den här rehabiliteringsdelen, vårdavdelningen och den helheten. Och en stor eller större, och nu pratar jag om 18 landskap. Alla skulle ha en stark centralsjukhus som kan ge service till sin befolkning på mycket brett.
Göran Hång.
Ja, Timo, får det här att låta väldigt edelt. Alltså det stämmer det att om du har ett stort sjukhus och man har mycket åtgärder, så är kvaliteten på kirurgin lite bättre. Samma kunde man konstatera gällande antalet förlossningar. Där har Timo det här helt rätt. Men om vi går till grunderna i det här, så faktum var ju egentligen det att inte pratar regeringen ett dyft om det här kvaliteten som argument i det skedet. Utan finansministeriets beräkningar som vi kan hitta på nätet, och jag har padden här med mig. Idén var att man från vården, alltså hälso- och sjukvården, skulle ta bort ungefär 1750 miljoner med att minska liksom kostnadsutvecklingen, vilka vi alla liksom det här ansåg att det är i praktiken omöjligt. Och sen kom man då fram med olika argument för att göra det här. Och nu är då bevisningen det att eventuellt är kvaliteten densamma eller lite bättre, men ingenting av kostnadsbesparingen har kunnat åstadkommas. Och så vedibiliserar en stor del av landet där befolkningsmängden är lite glesare än i det här heliga triangeln nere i syd. Jag tycker att det här är liksom den stora frågan i regeringens politik överlag. Inte det att vad är kvaliteten då i form av patientskador eller det som vi kallar revisioner, alltså att du hamnar opererad på nytt, till exempel in höftled. Att där har Timo helt rätt, och det visar också det här statistiken på sikt. Men det är inte kärnfrågan här.
Alltså, nu finns det ju ända sedan den här sorten diskussionen. Och nu här på slutet och sen med privatiseringen av äldrevård och omsorg. Alltså det finns ju en underliggande hypotes. Att det är luft i systemet och det går att effektivera. Alltså det är nog en sån hypotes som jag tänker att man borde lite börja ifrågasätta. Alltså vad... OECD kom ju ut med en rapport att vi har ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem. Nu minns inte jag exakt hur högt upp vi var, men vi fick ju jättegoda betyg. Alltså den här hypotesen att det finns luft i systemet, att vi går att effektivera. Vi kan säkert höja kvaliteten, höja patienttillfredsställheten och användningarna av resurser. Det är klart att patientvårdkedjor och flöden kan förbättras och så här. Men att det skulle finnas så mycket luft i systemet då vi samtidigt har en åldrande befolkning som behöver allt mera. Och en ung befolkning också som mår otroligt dåligt.
Om man tänker kostnaderna så är en operationssal eller operationenhet, om man tittar sig, det kostar ungefär i kretssjukhuset 7-10 miljoner. Vi kan ta jämförelse till exempel Bragestad som nu håller på att sluta operationer. Här diskuterar man om är det 80 miljoner eller 80 personernas arbete. Om man räknar med att en, ska vi säga, vårdare och läkare kostar med allt apparatur ungefär 100 000 euro, så betyder det att man har en potentiell att spara till exempel i Bragestad 8 miljoner per år. Och det är helt möjligt. Det märkte man också i Kristinestad, där Kristinestad slutar med operationen och lite annat också. Så Kristinestads kommunens specialsjukvårdskostnader på ett år gick ner med 6 miljoner euro. Så att nu finns det möjlighet. Men det fordrar också förändring i processerna. Och det finns ju stor skillnad mellan olika kommunernas hälsovårdskostnader. Men det finns också stora skillnader med olika sjukvårdsdistrikternas kostnader. Och där kan man nog säga att till exempel Vasa har ju lyckats under sista åren, det kommer från THLs nya statistik, öka sin produktivitet ganska bra.
Mm, nu är vi tillbaka igen på de där operationerna. Mm. Och då måste jag berätta en gammal sak som jag minns från min tid på Centralsjukhuset på 90-talet. Då vi gjorde vårdtyngdsmätningar och konstaterade att nu var alla kirurger borta och det var liksom halvtomt på kirravdelningen. Nu var det plötsligt här alla på en gång och nu ligger folk i korridorerna. Alltså, ja, det finns möjligheter, men där är det, jag menar, ja, det, jag undrar om man har löst den problematiken ännu.
Det här, om jag bara får inflika här, igen måste jag lite kompa det här, Lisbeth här, men om jag liksom tittar på min egen tolkning av bakgrunden som nu tycks ligga här i alla fall, det är att eftersom då de kommunala beslutsfattarna enligt ministerierna och regeringen var okapabla att få till stånd effektiva vårdkedjor, så man med tvång att gå in i det här och på det sättet också sanera sjukhusnätet. Det har vi sett med Timo också det här i vårt jobb. Men att om man nu skulle få till stånd ett system med det man kallar lite bredare axlar och kanske lite mer centralt styra det här, så tycker jag i alla fall att också förutsättningarna för verksamheten på de här mindre sjukhusen kunde skötas effektivt. Och kanske inte med sådana begränsningar som man nu med lag och förordning har påfört dem, som då debiliserar landsbygden.
Så vad är det du skulle vilja säga istället?
Nu när det här landskapsreformen föll så har man pratat om de här frivilliga samkommunerna som då skulle täcka området på ett helt landskap. Och om man då liksom där centralt skulle kunna fundera att vad gör man var, så då kunde det lösas. Jakobstad är ett typexempel när man till exempel kunde syssla med dagkirurgi, alltså de här mindre åtgärderna. Och det här på det sättet kunna upprätthålla en ganska bra servicenivå också på en sådan ort.
Men vad säger ni här då? Finns det liksom någon väg tillbaka här? Att då man en gång har slutat med operationerna, så är det bara så där att trycka på knappen och börja operera igen då? Ni nämnde ju här också att läkarna flyttar bort och dylikt.
Om man tar till exempel dagkirurgi så måste man komma ihåg att ungefär 10-20% av patienterna lämnas ju in efter en dagkirurgisk operation. Och ungefär 80-90% åker hem, så att det skulle förutsätta sen att man skulle ha kirurgi och anestesijouren för att det eventuellt ligger patienten inne. Och då är det inte lätt att få några besparingar sen på gång med det här sättet.
No, bara Timo kort kommentar, det vet ju båda också. Man kan ju välja vilken typ av dagkirurgisk åtgärd man gör idag. Och man gör ganska avancerade saker också dagkirurgiskt, inklusive anestesi då. Och där kommer man ju fort i det läget att eventuellt kan hamna och lägga in patienten över natten. Men att här finns också en mellanbit där man kan göra någonting och det här, utan den risken. Och sen då typ Jakobstad finns ett sjukhus väldigt nära i Karleby och lite längre bort i det här i Vasa. Att det skulle vara fullt överkomligt tycker jag.
Det gör till exempel Nystad, gör sånt här polikliniskt kirurgi och exempel är just starkkirurgi som man i dagens läge kan fortsätta. Den att det finns. Men att om man sen börjar datkirurgiskt göra till exempel galloperationer som man gör, ska vi säga, börjar vara 80-90% av galloperationerna är ju datkirurgiska, då finns det just det här 10% ungefär som behöver uppföljning i sjukhuset och också en möjlighet till snabbt kirurgisk åtgärd.
Då gäller uppföljning och den här vårdkedjan och det här att patientsäkerhet är liksom under hela vårdprocessen. Så där är ju sjuksköternas roll otroligt viktig. Alltså vi har inte haft riktig specialistutbildning för sjukskötare sedan början på 90-talet. Alltså hur menar Finland att vi ska klara oss utan specialutbildade sjukskötare? I den här SOTE-reformen och alla diskussioner har till exempel sjukskötarnas och övriga personalens kompetens inte lyfts fram tillräckligt.
Det där ska vi återkomma till alldeles strax här, men jag vill ändå bara fråga här nu er här att som ni ju har varit lite in på här, att de här olika bitarna på ett sjukhus stöder ju varandra, att också om man skulle gå in då för det här som Göran Honga talar om här, att man kan dela upp lite, att till exempel om vi tar Vasa sjukvårdsdistrikt som ett exempel, att Malm ska göra en sak och någonting annat gör man på Vasa centralsjukhus, men ändå de här olika sakerna stödjer ju varandra, förlossningen, akutvård och så vidare. Tar man bort en sak så faller ju lätt hela paketet, verkar det som här, att är det. Finns det något mellansteg här eller ska det vara liksom hela?
Det är som sagt, gamla Grättsjukhus har ju sin roll och det är en, ska vi säga, just den här som stödjer grundhälsovården, är rehabiliterande. Malmska kan bra ha barnavdelningen, ska vi säga, och intermedicinska avdelningen och speciellt sådana så kallade konservativa vården. Och det som egentligen befolkningen mest behöver. Och också sen att samarbete med grundhälsovården borde vara starkt. Och då har man möjlighet också att föra service hemåt och stödja det som egentligen befolkningen behöver där. Inte den som man gör hela tiden med kniven. Nu som sagt, kirurgens ställning i det här diskussionen är allt för stor.
Ja, om jag tar igen min syn. Jag tycker att hela systemet kräver nu en genomgång innan man går in i följande tankar om vart social- och hälsovårdsreformen ska liksom föras. Och det är nog kanske lite med att hålla med Timo här, att man borde fundera nu på regionvis, att vad är det som behövs för att överlag klara liksom servicen för det här för befolkningen. Att vi pratar väldigt mycket kirurgi här hela tiden och kvaliteten i det här i kirurgin. Om vi då har svårt att få läkare också, så en sak som Elisabeth har hållit fram här är förstås det att vi har flera professioner på sjukhus och inom hälso- och sjukvården. Och det här också arbetsfördelningen där, plus en Timos, ska jag säga, som plockar fram väldigt ofta det här med telemedicin och digitaliseringen. Och där finns faktiskt det här möjligheter. Men ännu tillbaka till en kommentar till Timo, det man gjorde väldigt snabbt, och om jag använder få argument, har man nu kört ner sjukhusväsendet i Finland i stora delar av landet, och det är inte bra.
Är de här kretssjukhusen idag, är de en outnyttjad resurs, tycker du?
No, med tar liksom andra aspekten. Nu har man gått in för väldigt korta vårdtider inom specialsjukvården därför att det kostar. Alltså kommunerna ser det här dygnspriset och så vill man då ta hem väldigt fort. Och jag lyfte faktiskt hatten åt varenda läkare på våra HVC. För att de har ett otroligt komplicerat, mångfaldigt klientel med alla möjliga åkommor. Man får skicka tillbaka från centralsjukhusen, universitetssjukhusen. Och det ska du kunna göra där samtidigt som du ska ta hand om de här vanliga sjukdomarna. Jag ser egentligen i min vision en ny dager. För kretssjukhusen där vi borde få till stånd det här mellanstadiet regionalt där man kan ge bra vård åt människor utan att belasta de här avancerade sjukhusen som det har varit i diskussionen här, att har det kvalitet eller har inte kvalitet.
Om man tittar till exempel kartan nu och tittar var någonstans det här 18 landskapscentralsjukhus ligger, så har vi ganska bra nätverk nu ganska nära befolkningen. Och sen om man tänker hur mycket sängplatser egentligen akutsjukvård har. Vi har ju dubbelt mer än Sverige och Danmark. Och när andra sidan vi vet det här problemet som speciellt Stockholmsregionen har med bäddplatserna. Men att som sagt, dubbelt mer bäddplatser ännu än i Sverige och Danmark.
Hur den utveckling skulle du, Lisbeth Fagerström, vilja se här i den här frågan?
No, jag tänker lite som så här, om vi redan ser att då läkarna röstar med fötterna och flyttar till stora sjukhus. Och det där, och vi har hört till exempel om privata sektorn och tillgången till läkarna som är så svagt inom nu, primärvården till exempel. Så det här kommer ju att vara en möjlighet för sjukskötare med större rättigheter som finns i många andra länder. Och nu har vi ju då just till exempel då utexaminerat där i Vasaregionen 29 nya sjukskötare med det här begränsad förskrivningsrätt. Och nu har ju faktiskt en ny förordning just 30, alltså godkänns att det här inte bara gäller hälsocentraler, det gäller hemsjukvården och gäller också sjukhus. Och det är på gång också att listan ska förlängas, alltså med att det ska innehålla det här flera läkemedel. Alltså det finns ju, jag vill ju till exempel lyfta fram en sån två rapporter. Det kom ut 2016 en Cochrane-rapport och så kom det också nu 2018 en Cochrane-rapport. Då det rubriken för Cochrane-rapporten i fjol var Nurses as substitutes for doctors in primary care. Och det var jättegoda resultat. Det är nurses som har extra utbildning, större rättigheter. Det är as good as och even better. Och patienttillfredsställelsen är jättebra. Det var till och med mindre dödlighet för vissa sjukdomar. Och blodtrycket förbättrades.
Så här alltså att stärka primärvården och på det viset minska trycket på specialsjukvård.
Nu kan man egentligen säga att vår specialsjukvård är egentligen ganska bra och är verkligen bra organiserat. Men problemet är ju i grundhälsovården och där till exempel olika yrkeskategorier har större betydelse.
Ja, det finns tusentals forskningar om det här och hela UK, England, Skottland, Irland har haft det här i 20-25 år. Inget land som har gett större rättigheter till sjukskötare har dragit det tillbaks. Men alla, det här är ju inte någonting för alla sjukskötare, det är bara en viss del. Men alltså, ja, det är faktiskt, ja, det som du sa nu Timo, att hela SOTE och det här, det är så stort fokus på sjukhus och högspecialiserad sjukvård. Att det där, de flesta av våra hälsoproblem ska ju lösas där nära. Och där har vi ju hälsovårdscentralsystemet är ju ypperligt här. Att få, så nu tror jag lite som då Göran sa att det blir en antagligen så att det koncentrerar man för mycket helt enkelt så växer det på kretssjukhusnivå och liksom i primärvården istället liksom behovet av specialkunniga
som sagt,
hälsovårdspersoner.
Här borde man i fortsättning koncentrera i utvecklingen vad Finland skulle göra sjuk- och hälsovården. Det skulle vara, ska vi säga, speciellt grundhälsovården och bygga dit också kontinuiteten och förebyggande arbete också in.
Det här låter som ett lämpligt tema för en vårdreform.
Ja, och där är just annan vårdpersonal än läkare också otroligt viktigt att gälla kontinuitet och förebyggande och uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar som sen alltid nu och då har akuta problem. Men det är kanske vanliga, det är urinvägsinfektion och det är lunginflammation och det är, man är orolig och sen alla psykosomatiska och problem så att det här och mentala problem så att det är så mycket mer än operationer i vad människorna behöver.
Det här är en kort önskan nu. Det här, det digra arbete som man har gjort i landskapen nu under det här reformarbetet som sen igen en gång föll. Så man har nått stor enighet mellan de här olika yrkesgrupperna och mellan delarna av de här olika landskapen. Och där finns också en diger uppfattning om det att hur den service behövs på de här olika områdena. Hur kan man liksom ordna det? Så min förhoppning är att Timo sitter kvar på ministeriet ännu att nu när man går vidare i arbetet att man skulle lätta på lite de här förordningarna och se att vad som behövs regionalt eller fall hitta ett instrument hur man kan köta det. Och så får då liksom regionerna själv under styrning avgöra vilken typ av service man upprätthåller på något sätt. Sen finns det ju en övervakningsapparat som dessutom då kan liksom bidra eller se till att det inte är för allvarliga övertramp, vilket det onekligen också delvis har funnits. Och därför förstår jag delvis ministeriets syn på den här saken.
Är det för mycket politik i organiserandet av vården?
Allt för mycket.
Vad säger Timo Keistinen?
Nu måste man ha politik där med, men att nu kan jag lova den att tyngdpunkten kommer att vara i grundhälsovården och hur man stärker vår grundhälsovård. Om man bara lyssnar befolkningen så är egentligen problemet i grundhälsovården. Över hälften av finska barn har en privat försäkring, sjukvårdssäkring. Och det låter nog lite konstigt i vårt land behöver sånt.
Det här med bara Timo får infika kort. Vi har båda två jobbat med han jobbar med sex regeringar med det här med reformen. Och nu kan man säga det att nu har den politiska styrningen kanske varit lite kraftigare än en styrning gällande vården och befolkningens behov tyvärr. Och nu kunde man återgå till det här.
Lisbeth Fagerström, är det för mycket politik i organiserandet av vården?
Nej, jag sitter nu och tänker på det här i regionen, alltså samarbete och teamarbete. Det är ju nog som A och O. Det finns ju många studier på det om vi vill ha en effektiv verksamhet. Samarbete och teamarbete mellan professioner och mellan organisationsnivåer. Och där är det. Och där förstås att man ska ges möjlighet då också att lite exempelvis beakta språkliga aspekter som vi har speciellt i svensk Finland i flera regioner. Att det är liksom inte en sak som bara kan köras över så där jämnt över landet utan att det här kan speciellt beaktas.
Med det tackar vi debattörerna Timo Keistinen, Lisbeth Fagerström och Göran Honga. Det här var dagens Slaget efter 12. Jag heter Filip Sten och en ny debatt hör ni imorgon.